Hej och välkomna till avsnitt 51 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Vi är på en tropisk ö.
Ja, det stämmer.
Ni hör vågorna här. Vi spelar faktiskt in det här på stranden, tror du eller ej. Det är riktiga vågor som ni hör. Men hörru, vi ska prata Crash Bandicoot idag, eller hur?
Ja, men det stämmer.
Så vi kanske ska gå upp till våran lilla strandhytta här. Vad heter det? Bungalow heter det så?
Ja, vi har en bungalow precis, bara några meter från sanden faktiskt.
Så vi går upp dit och så spelar vi in avsnittet där istället.
Ja, men det låter bra.
Ja,
ja
hej!
Nu sitter vi äntligen ner i våran bungalow som vi har hyrt här, eller hur?
Ja, precis. På Rumpön.
Nej, den heter inte Rumpön. Den heter Wumpa Island. Heter den här.
Wumpa.
Ja, vart den ligger vet vi inte. Vi tror,
Australien.
Vi tror att vi är utanför Australien.
Jag tror det.
Någonstans där. På någon halv ö.
Jag såg en känguru. Så jag tror att vi är här.
Ja, jag såg en pungrotta. Mm. Och en punggrävling också.
Is there such a thing?
Ja, bandicoot.
Är det så det är på svenska?
Alltså det finns typ inget svenskt ord för bandicoot, tror jag. Men närmaste jag kunde hitta var typ pungrotta eller punggrävling. Märkliga fenomen där. Har du sett en stjärnmunsmullvad någon gång?
Ja, det har jag.
Extremt obehagligt.
Det är ju freak of nature.
Googla det. Nej.
Jo, gör det. Vill googla. Men så äckligt är det inte. Det ser bara jättekonstigt
det är
ut.
Jätteäckligt.
Det ser ut som att någon är väldigt duktig på Photoshop.
Ja, det är otroligt obehagligt. I alla fall då, vi sitter ju här på våran semester för att i avsnitt nummer 51 av Paripixlar prata om Crash Bandicoot till PlayStation. Och läsa era fantastiska kommentarer också.
Ja,
och,
givetvis.
Sen ska vi avgöra tävlingen som vi har haft.
Spännande.
Men vi har ju faktiskt varsitt spel som vi har spelat nu den senaste veckan här. Som vi ska prata lite grann om. Och de här två spelen är Mighty No. 9 och The Witcher 3, The Wild Hunt. Så att, jag tycker väl att du kan sätta igång med The Witcher 3.
Ja, men precis. Jag har verkligen gottat ner mig nu i The Witcher 3. Mm. Och alltså, jag tänker inte sitta här och recensera det, för jag har inte spelat klart spelet.
Nej.
Det är väl det första jag kan säga om det, att det är ett väldigt långt spel. Mm. Otroligt långt spel. Men jag gillar det jättemycket. Och folk rekommenderade ju det till mig eftersom jag älskar Skyrim och sådana spel. Och de sa liksom, ja, men du måste spela Witcher 3, du kommer älska det här spelet. Det är typ som det. Det är inte som Skyrim.
Nej,
men
det är
tredje
person så.
Ja, precis. Du kan ju spela Skyrim i tredje person också.
Det ser jättekonstigt ut.
Det ser konstigt ut, man märker att det är, alltså spelmotorn är bättre lämpad för en första persons perspektiv.
Ja, absolut.
The Witcher 3 är ett otroligt bra spel. Alltså jag är så glad. Jag känner verkligen sann lycka över att jag har hittat ett spel som jag verkligen har så här grottat ner mig i. Mm. Jag är helt fast i det.
För de som inte vet, The Witcher 3 är väl ett tredje persons action rollspel eller?
Ja, det är det. Det är ett rollspel. Det är ett västerländskt rollspel.
Utvecklat av polska CD Projekt, va?
Ja, det stämmer.
Och
det
finns typ till alla konsoler.
Ja, jag skulle tro det.
Ja.
Det är ju triple A liksom. Ja. Så. Det är baserat på en polsk novell.
Okej. Okay.
Mm. Det här är tredje spelet som sagt. Mm. Jag har ju inte spelat, alltså jag har ingen erfarenhet alls av det här universumet. Men det behövs inte. Så för er som har tvekat på att köpa det här spelet för att ni inte har spelat ettan eller tvåan, gör det ändå. För man behöver inte det.
Får man någon förklaring eller är de inte sammanhängande? Eller bara...
Jag tror de är sammanhängande.
Okay.
Du spelar som Geralt of Rivia. Han har liksom det... Det är inte bara Geralt, det är Geralt of Rivia. Liksom.
Du skinner upp när du säger hans namn.
Jag är lite kär i honom.
Är det de där kattögonen som gör det?
Ja, okay. Kanske.
Mm.
Nej, men alltså, jo, kanske.
Okay.
Alltså, man spelar ju som honom och han är en så kallad Witcher.
Mm-hmm.
Och det är alltså... människor som vid tidig ålder, alltså när man fortfarande är pojke, genomgår en prövning som heter typ så här Trial of Grass, tror jag, något sånt liknande. Tre av tio lyckas bli Witchers. Och det är alltså människor med speciella förmågor helt enkelt, som använder sina förmågor till att bekämpa monster och typ arbeta som
Ghostbusters.
Ja, men faktiskt. Faktiskt, de blir anlitade av människor runt om i världen för att liksom döda monster och bestar och sådana saker.
De upprätthåller ordningen då.
Exakt, typ. Och har lite liksom kunskap om magi och sådana saker. Och resten av de här pojkarna, de dör i smärtor liksom för att för att Witchers, de tål mycket mer än vanliga människor. Och alla deras magiska potions och allt vad de har. Det är jättedödligt för människor.
Men vad tycker du om spelet då? Jag har ju bara sett det här. Jag har inte testat det själv, så jag har ingen åsikt alls om det här.
Det är väldigt, väldigt underhållande. Det är utmanande också. Och det är liksom inte så där superlinjärt och klart och tydligt som många RPG:n kan vara. Alltså så där att du börjar i ett område. Det är ganska tydligt var du ska börja någonstans. Och för att alla fiender är i samma level och du vet, och du bara följer med beroende på vilken level fienden är typ. Men i det här spelet så är allt utspritt liksom. Så i början så är det ganska svårt. För då kan du stöta på fiender som är liksom 10 levels över dig. Och då känner man sig en aning hopplös. Och liksom, men vart ska jag någonstans? Vad ska väldigt, jag göra väldigt, för någonting?
Det är väldigt old school att göra det så.
Det är faktiskt
det. Gör det så pass öppet att du kan få stryk bara och ta några steg i fel riktning.
Liksom. Ja, precis. Men jag uppskattar det, för det blir alltså bossar som dyker upp, de är ju mer av en utmaning då.
Ja,
än
ja,
om du liksom går in i ett område och är liksom bara någon level under liksom. Det här spelet har även väldigt bra cutscenes, vilket jag saknade i Skyrim då, om man ska jämföra de två. Alla cutscenes i Skyrim är liksom i realtid. Det byter liksom inte skärm. Men i och med att man har det här i det här spelet så blir ju alla karaktärerna mer personliga. De blir mer trovärdiga framförallt. Geralt är ju inte din egen karaktär som du har fått sitta och tänka ut i flera timmar.
Nej, precis. Han är ju bestämd.
Han är ju bestämd och du blir kär i honom liksom för att han är en häftig karaktär. Han är trovärdig. Visserligen får du ju välja själv hur du vill att din Geralt ska vara, om han ska vara god eller om han ska vara ond, men det är rätt häftigt att liksom få ge sig ut den här stora, hårda och grymma världen som det här landskapet är och liksom få bekämpa alla fördomar mot Witchers, för människorna är ju rädda för honom. Ja, och sen en sak som jag tycker är så skönt, som inte jag har sett i något annat RPG, det är att när du gör dina olika potions, du har liksom alchemy, alltså alkemi och sådana saker. Om du gör en potta, en potions alltså.
Det är från Diablo-tiden, kommer jag ihåg. Man kallade det potions potta. För pottor.
Då kommer den alltid finnas kvar.
Okej.
Och det fylls på automatiskt när du liksom mediterar, som det heter i spelet.
Ja, 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 just det, just det.
Så du behöver bara göra en potta en gång och sen kommer den liksom fyllas på. Och, så det är inte pottor man använder när du typ har låg hälsa direkt, utan då käkar du mat istället liksom. Och det måste du hitta hela tiden såklart. Men pottorna, det är bara som lite så här extra, lite grädde på moset om du vill vara lite bättre i striden liksom. Men ja, ta och spela det här spelet, alla ni som inte har gjort det. Alltså, det är sjukt underhållande, väldigt, väldigt bra. Och det blåser alltid.
Ja, det gör det.
Hela tiden.
Det är bara för att effekten är snygg.
Liksom. Ja, jag tror det. Ja, men det är så sjukt.
Hans platina blonda hår som smeks av vinden.
Ja, jag har bara en sak att säga. Crookback Hill. Nej, Crookback Bog. Gå dit. Och bara bli alldeles amazed. Av de här vidriga monstren där.
Ja, men det är de som jag har sett också.
Det är häxor.
Ja, de är snygg design. Alltså
det är typ bland det häftigaste questen jag har gjort.
Men det var läskigt. Väldigt obehagligt. Jag såg faktiskt när du spelade det där.
Ja, så det är lite det.
En tanke som slog mig när jag såg dig spela The Witcher 3, det är typ att det är typ så här, undra om typ Final Fantasy 7-remaken skulle kunna vara typ så här. Då hade det blivit ganska bra.
Ja.
Det var det som slog mig bara. Alltså, kanske inte exakt lika öppet, men alltså
Kanske inte lika stort. Alltså jag förstår att du vill ha så mycket Final Fantasy 15 som möjligt. Förlåt. Men alltså det här spelet är så, så stort. Alltså jag kanske har gjort 1% main story. Och, och sen har jag bara liksom utforskat frågetecken på kartan som kan vara allt ifrån dungeons till gömda monsterbon. Och, alltså det tar sån tid.
Kul. Ja. Men du rekommenderar alltså det här spelet?
Ja, absolut. Mm. Ta och köp det.
Kul. Det spelet som jag har spelat för det här, inför det här avsnittet och förutom Crash Bandicoot är ju Mighty No. 9. Keiji Inafune. Inte Mega Man-pappan. Utan Keiji Inafune, nu ska vi klargöra här en gång för alla. Han var med och ritade hur Mega Man skulle se ut efter att hans liksom, pixel art redan var ritad. Liksom. Han gjorde ju artwork typ till
Mega Man. Han har blivit kallad en av Mega Mans fäder.
Ja, jag skulle mer kalla honom typ så här farbror kanske till Mega Man eller någonting.
Okej, okay. Ja. Mega Mans farbror säger
Mega Mans farbror i alla fall. Han startade ju ett Kickstarter-projekt som gick i mål 2013. Hans mål med detta var att det skulle bli som en spirituell uppföljare till Mega Man. Det vill säga då ett 2D-plattforms-actionspel.
Vilket lät väldigt, väldigt lovande.
Ja, ja, absolut.
Du måste lägga upp här.
Ja, jag måste lägga upp det här. Absolut. Det lät väldigt lovande. Jag var personligen inte med och backade det här själv. Men jag tyckte det såg liksom att det här kommer bli bra. Det kommer typ se ut som en blandning av de gamla Mega Man-spelen och typ Mega Man X, kanske. Spelet har ju varit under utveckling väldigt länge och har också försenats väldigt mycket. Men nu till slut så har denna hypade titel då landat i folks brevlådor och på folks hårddiskar. Storyn, som vanligt då, alltså de som har spelat Mega Man vet ju hur storyn i såna här spel går till, att det är ett gäng robotar som går berserk och vår huvudkaraktär vid namn Beck, eller Mighty No. 9 som han är mer känd som, ska då lyckas ta reda på varför det är så här och få tillbaka sina robotkompisar till den goda sidan igen och lösa problemet. Det är någon som ligger bakom det här liksom, någonting. Det är kaos och det är någon som har gjort någonting. En Dr. Wily-karaktär som kanske figurerar bakom the curtain. Första banan, det är en introduktionsbana. Och det som slår mig direkt är att det känns som Mega Man. Du kan hoppa, du kan dasha, du kan skjuta liksom 3 skott i taget. Precis som Mega Man. Men det som slår mig direkt är att det saknas liksom en själ i det här. Ni som har läst liksom andra recensioner av det här spelet vet ju att det har blivit väldigt kritiserat. Och jag ställer mig nog på den sidan av vågen också. Det här känns ju... Alltså, vi vill ju ha ett nytt Mega Man. Och det här är det som vi får då. Det här är ju ett Mega Man som inte är ett Mega Man.
Alltså, det ligger ju en viss problematik i det här.
Ja, givetvis.
Han får ju inte släppa ett spel som är titlerat Mega Man. Ändå är det det vi vill ha.
Ja.
Så frågan är, alltså det här spelet, jag har ju spelat det här också lite. Det kändes ju Mega Man. Så ja. Varför är det då skärlöst, som du då säger, när det känns typ som ett Mega Man X? Det är
ja, typ, alltså, jag förstår vad du menar med frågan.
Jag tror att Mega Man X och de spelen, man njuter mer av dem med vetskapen att det är ett Mega Man-spel. Man kan uppsättningen, man vet hur det går till. Det är ren och skär underhållning för de fansen som älskar Mega Man. Jag tror att folk, när de spelar Mighty No. 9, liksom, de ser bara liksom att ah, det här spelet bara rider på den gamla vågen. Liksom, alltså, och gör alltså, inte något eget.
Tanken med det här var ju att det skulle bli ett spel och sen en anime-serie, en långfilm, actionfigurer. Alltså det var ju liksom hela... Det är bara för att de fick in så mycket pengar för Kickstarten, så då tänkte de att okej, folk älskar redan det här, så vi kommer göra liksom en franchise av det här.
Men ja, har han gjort det här helt själv liksom? Det är inget indie.
Nej, han har ju, det är ju Kickstarter, han har ju fått våra pengar för att göra det här. Och tagit då hjälp då av studios såklart. Men alltså, förutom att det saknar själ, så att säga.
Men varför? Jag vill veta varför.
Jag vet inte varför. Jag tror jag har ett svar på frågan. Det som definierar Mega Man för mig har alltid varit att kontrollen är snortajt. Banorna är väldesignade. Det finns snygga idéer på varje bana. Varje bana är någonting nytt liksom, i ett nytt Mega Man-spel. Varje spel i Mega Man-serien brukar oftast introducera någonting nytt. Men det här spelet, plattformshoppandet känns ostabilt. Och det finns liksom ibland så här osynliga regler som säger att nej, du kan inte hoppa upp där. Fast jag liksom känner att jo, jag borde kunna dasha upp där. Dash hoppa upp där. Men det går inte. För att så spelet tillåter inte mig. För att nej, du ska göra så här. Och det är lite irriterande.
Så spelet känns lite så här... lite oklart.
Det känns
lite
väldigt opolerat. Väldigt opolerat.
Ja. Men så tror jag att man ändå stör sig på att ja, det här känns som ett Mega Man-spel. Men det är inget Mega Man-spel.
Nej, för det är inte lika tight.
Så i jämförelse med alla andra bra Mega Man-spel så hamnar det liksom i humundan. Jag tror att det är därför, det är den kontrasten. Hade det här spelet kommit som ett eget, alltså förstår du?
Ja, helt utan eget, att det var
ett oberoende av Mega Man, då hade man nog sett det för vad det är.
Ja.
Men nu med Keiji Inafunes historia så kan man inte se det för ett eget oberoende spel.
Nej,
du kommer alltid se det här som en Mega Man-kopia. Mm. Jag tror att det är därför folk ratar det.
Ja.
Jag tror nästan att det hade gått bättre för det här spelet om det, trots att fansen sa att vi vill ha ett nytt Mega Man, om Keiji Inafune hade gjort något helt nytt.
Ja.
Han kan ha plattformsspel, men att han gjort alltså, nya idéer. Jag vet inte, att den här protagonisten kanske kan använda magi eller vad som helst. Alltså, så att det inte är en Mega Man-kopia. För just
nu
så är det exakt det som fansen ser.
Och det är det som folk, det som diskuterats är ju också hur engagerad Keiji Inafune själv har varit i det här projektet. Eftersom att han har ju massa andra spel på gång vid sidan av det här. Så att han har väl kanske inte lagt ner så mycket kärlek på det här som vi hade hoppats på. Men förutom det här med att jag tycker att det är själslöst, så det alltså animationerna känns lata. De har inte till exempel gjort så här munrörelser till karaktärerna när de pratar, utan de står bara och liksom gestikulerar. Ja, precis. Och det är inte speciellt snyggt. Det känns som ett PlayStation 2-spel. Det är trevligt. Det är liksom vackra färgpaletter och liksom fina miljöer och sånt, men det är inte snyggt för det. Alltså, det är inte snyggt utfört. På pappret så är det väldigt vackert, men utförandet är inte... det är absolut under all kritik, tycker jag.
En bra grej i alla fall.
Ja.
Det är att de... Det här är väl visserligen till Mega Man hardcore-fansets förtret, men jag tycker att det är bra att de har bytt dash-knappen till R1.
Jag tycker dash-knappen ska vara på cirkel på en PlayStation 4.
Jag vet. Ja. Det är liksom det som ni är vana vid, men jag har aldrig lyckats alltså få ihop det här med dash och hoppa och allting. Alltså jag tycker att F4 bara kniper
sig i handen. Det är en konst för sig att lära sig dash-hoppa.
Så att
i
dasha på R1, det är bara det var en ren fröjd. Mm. Bra där.
Men alltså det här spelet är fullt av ställen där det kunde ha blivit, det kunde ha varit smartare och det kunde ha varit bättre. Jag skulle inte säga att det är inget dåligt spel, för att när du köper det i handeln idag så är det inget fullprisspel. Liksom. Det är inget spel du prisar 600 spänn för. Det är liksom ett spel du kanske prisar 300 spänn för. Och om man ser då till vad spelet kostar och vad du får för pengarna, så skulle jag ändå säga att det är mediokert. Alltså, det underhåller mig, men till den graden att jag till slut ragequittar, för jag tycker att det är för svårt. Det finns inga svårighetsnivåer att välja mellan, utan det är bara det som spelet erbjuder dig. Liksom.
Det är ganska svårt, va?
Jag tycker att det är väldigt svårt. Alltså, jag har ju spelat, jag har testat alla bossar. Alltså, det är precis som Mega Man då, så är det du väljer liksom vilken bana du vill spela, och sen så är det en boss på slutet av varje bana. Jag har spelat alla banor och jag har inte klarat en enda boss. Sen får ni tycka att jag är skitdålig för det, men jag har inte lyckats, och i ärlighetens namn så har jag liksom bara rage quittat när jag dött typ 3-4 gånger på en boss.
Men i Mega Man så är det väldigt känt att alltså när du har besegrat en boss så får du liksom förmågan att klara nästa.
Mm.
Är det så i det här spelet också?
Typ.
Eller hur? Det är så.
Ja, typ. Alltså inte...
För det är ju ett väldigt smart koncept som jag alltid har liksom imponerats om när det gäller Mega Man-spelen. Mm. Att det finns liksom en följd.
Ja, du måste bryta ett mönster och sen använda en boss power-up för att kunna besegra en annan.
För det kräver ju lite av dig som spelare. Du kan liksom inte bara köra igenom. Eller kan du, men då måste du vara väldigt duktig.
Ja.
Utan du kommer till den här punkten att du, men hjälp, jag kommer inte vidare. Hur ska jag döda den här bossen?
Mm. Nej, men det är typ ett sånt mönster i det här spelet. Det är lite mer invecklat, för du använder dig mer av vapnena. I min uppfattning så använder du dig mer av vapnena för att klara banorna, kanske inte klara bossarna. liksom. Det som också är nytt i det här spelet då att du, när du har skjutit en fiende så att den är paralyserad, så kan du dasha dig igenom den fienden. Och för att liksom kunna få upp en combo, så kan du liksom döda två fiender snabbt, så får du double combo, sen får du triple combo, och så får du liksom mer poäng. Och det är väldigt inriktat på liksom speedrunning och high scores och sånt där. Men en grej som jag har lite klagomål på det också, det är när du möter två fiender på rad, då vill du liksom kunna skjuta båda två och sen dasha igenom båda två. Du kan bara skjuta den som är närmast dig, och sen för att skotten ska kunna penetrera nästa robot du möter. Så att du kan liksom inte skjuta igenom två fiender.
Nej, men det
vad jag har märkt.
Aldrig kunna.
Nej, jag vet, men här är ju poängen att du ska dasha dig igenom det, så går snabbt. Nu behöver du liksom skjuta, dasha och sen skjuta, dasha igen. Han vill ju skjuta och sen dasha. Det här har varit jättekonstigt att förklara, men
jag förstår vad du menar, ja. Men det är väl självklart att du inte kan skjuta igenom fiender.
Nej, men jag menar att om en fiende är paralyserad, skotten då kan liksom gå vidare till nästa fiende och träffa den. Men det är en sån här grej som jag hade kanske gjort annorlunda om jag hade fått vara producent för en dag. Jag tycker personligen att man ska, känner man ett intresse för att liksom, älskar man Mega Man, då ska man ju såklart köpa det här och testa det.
Och om man är väldigt duktig på Mega Man, så kommer man ju säkerligen vara bra på det här också.
Absolut, för det är utmanande. Men om man är lite kinkig när det kommer till svårighetsnivåerna för Mega Man, så ska man nog hålla sig undan och kanske spela de gamla spelen som man kan i muskelminnet istället. Det är absolut inget dåligt spel. Det är absolut inget bra spel, men det är mediokert. Och jag skulle säga att testa det innan du köper det. Skulle jag vilja
säga. Är du besviken?
Nej, inte direkt, för jag hade ingen hype för det. Men jag tror att om jag hade backat det här spelet och investerat pengar i det och sen blivit tvungen att vänta så här länge och sådär, då hade jag nog blivit besviken. Men det är typ det jag tycker om Mighty No. 9. Och till nästa vecka, vi släpper ju inte avsnitt veckovis, vi släpper
Nej,
ju avsnitt.
Men det är så lätt att säga det.
Man säger nästa vecka. Till nästa avsnitt så har jag spelat Star Ocean Integrity and Faithlessness.
Bra.
Som är den dummaste jävla titeln på ett spel någonsin.
Ja, vad betyder det?
Integritet, integrity och trolöshet. Ja, i alla fall.
Det finns massor av andra ord, bättre synonymer.
Men det tar vi i nästa avsnitt då. Jo, hör du.
Mm.
Vi är ju på denna Vampa Island.
Rumpön.
Och Rumpön, ja. Och vi har varit i djungeln här och sprungit runt och hoppat.
Ja, och slagit som de här dumma skunkarna. Alltså.
Ja, vi har hoppat på lådor har vi gjort också.
Ja, väldigt mycket.
Men jag har
98 äpplen, så två till så får vi ett extra liv.
Mm. Och kanske kommer på en bonusbana också.
Troligtvis. Jag älskar ju musiken där i alla fall.
Ja, ska vi köra lite musik från det här spelet?
Jag känner för det.
Mm.
Den här introlåten tror jag att det är många som känner igen.
Det tror jag också.
Tror inte
du? Det tror jag verkligen.
De flesta av oss ägde säkert ett Crash Bandicoot. Eller har spelat det åtminstone som små.
Mm.
Tror inte jag?
Jo. Och ska man tro försäljningsstatistiken så är det väldigt många i de svenska bodarna som har en gång ägt ett Crash Bandicoot.
Är det så?
Absolut.
Ja, men bra. Good for you.
Ja.
Jo, det här spelet släpptes 1996. Det är Naughty Dog som har utvecklat det här spelet och Sony som släppte det. Och det är ett vanligt tredjepersons plattformsspel. Och du spelar som pungdjuret Crash. Säger man pungdjur?
Ja, pungdjur. Pungrotta, pungrävling, jag vet inte exakt.
Ja, jag vet inte.
Nej.
Det låter jättedumt i alla fall.
Ett pungdjur.
Är han ett pungdjur?
Ja, han är ett pungdjur.
Inte det liksom bara ett familjenamn
på
själva släktet?
Jo.
Ja, men vad är hans ras då?
Det vet jag inte.
Nej.
Han är ett pungdjur, någonting sånt.
Han är något.
Ja.
Okej. Han är något i alla fall.
Ja,
någontinget Crash spelar du som i alla fall.
Mm.
Han ska rädda sin flickvän och världen, såklart, ifrån den onde Dr. Neo Cortex som har invaderat Crash ö. Han befinner sig någonstans i Australiens skärgård. Då.
Typ.
typ. Mm. Rumpön som sagt. Och den här elaka Dr. Neo Cortex, han har invaderat den här ön med föroreningar och andra hemskheter. Och det här är som sagt ett plattformsspel. Man ser Crash bakifrån liksom när du spelar.
Eller från sidan. Mm.
Och du måste ta dig igenom 32, vill jag minnas att det är, 32 olika banor, belägna på tre olika öar som du då får växla mellan. Och i banorna som du då ska ta dig igenom så kan du även krossa lådor, lite som jag och Robin nämnde att vi har gjort på de här dagarna.
Mm. Man snurrar så här.
Ja, precis. Men är inte han en så här, lite så här Tasmans djävul typ?
Jag tror att han kan vara liksom lite inspirerad av Tasmanian Devil. Eller hur? Jo, absolut. Mm.
För det är också ett pung.
Det är hans släkting kanske.
Ja, jag tror det. Mm. Du ska i alla fall krossa lite lådor och hitta äpplen som är då spelets valuta kan man säga. Som när de når 100 så får du då ett extra liv istället. Och förutom själva banorna så finns det gott om bonusbanor där du kan få lite extra liv och sådana saker. Och ackompanjerat till härlig svängig musik såklart. Och så finns det bossar i vanlig ordning.
Mm.
Mm. Men det finns ju en handling också.
Ja, vi kan gå in lite på djupet här. Eller djupet. Alltså det här spelet har ju inte liksom någon
det är inget rollspel.
Nej, det är inget JRPG mindfuck-handling här.
Det är
utan,
inte integrity and faithlessness.
Nej, det är inte integrity and faithlessness. Vi säger så här att den galne vetenskapsmannen Dr. Neo Cortex har efter många år av obskyra djurförsök nu lyckats framställa sin uppfinning The Evolo Ray, alltså Evolution Ray, som gör om vilda djur till trogna soldater i syfte av krigshandling. Crash är ett halvt misslyckat exemplar som lyckas ta sig loss ifrån sin skapare. Men det visar sig senare att de tillfångatagit Crash kärleksintresse Tavana, som nu Crash måste rädda. Crash ska då ta sig igenom ögruppen som kallas för The Wampa Islands för att till slut nå Dr. Neo Cortex Lab. Men innan han når fram ska han ta sig igenom tusentals plattformshopp, fällor och andra hinder.
Alltså det är så lustigt, för det där är typ nästan första gången jag hör den där handlingen.
Ja, den framgår ju liksom om du sätter i spelet i ditt PlayStation
och trycker, bara väntar.
Trycker på power och sen bara väntar. Ja. Då får man se en liten cutscene med.
Men det gjorde ju aldrig jag. Jag har ju bara tryckt på start och så kom jag liksom till startskärmen.
Och jag har nog sett den av misstag liksom.
Men alltså
fokuset
tryck
på
fort.
Fokuset på spelet har ju aldrig varit handlingen, så det är så här, vill du inte se den här skiten så behöver du inte liksom.
Eller hur? Du behöver bara veta att ja, men du är den där personen och där har du den onda.
Ja, du ska hoppa på de där grejerna och sådär.
Man kom ju oftast inte så långt att du mötte Dr. Neo Cortex.
Nej, jag gjorde det. Jag klarade det här spelet back in the day.
Gjorde det?
Ja, absolut. Absolut, flera gånger. Men alltså, vi kan ju prata lite första intryck här och sådär. Det första som slår mig när jag sätter i det här spelet, det är ju att det här är ju Crash Bandicoot liksom. Killen som presenterades som Sonys maskot typ. Men det blev ju aldrig riktigt så. Han blev ju aldrig en officiell maskot, vad jag har förstått det som.
Ingen officiell. Nej, men eftersom att
det var typ Universal som ägde typ rättigheterna till honom, så var det någon twist där som gjorde att Sony liksom inte ville marknadsföra en karaktär som liksom inte var deras egen. Så att jag förstår ju liksom att de kanske inte ville pusha Crash för hårt, eftersom att de inte ägde honom. Som jag har förstått det så är det så i alla fall. Och det här spelet, det tar mig tillbaka till barndomen, verkligen.
Ja, alltså jag kan inte annat än bara hålla med. Alltså jag har vuxit upp med Crash. När jag spelade så hade mina syskon låst upp alla banor för ja, men det var ju på den gamla goda tiden med olika passwords som man fick i speltidningarna liksom. Mm. Och jag har nött det här spelet som bara den alltså.
Mm.
Och det är svårt.
Idag är det svårt.
Det är riktigt svårt. Men det här spelet är faktiskt bland de första spelen som jag och min familj då ägde till PS1-an.
Mm.
Typ tillsammans med Tomba och Jumping Flash.
Och Swagman.
Och Swagman.
Vad
men det
är
det kommer spelet? Lite senare. Så ja. Jag vill ändå påstå att Jumping Flash och Tomba typ var.
Ja.
Och Death Trap Dungeon. Och så var det Crash
de som spelar som du säger, det är ju många så här fina tidiga PS1-titlar här.
Ja, det är härligt.
Innan det fanns det liksom härligt. 30 spel till maskinen typ.
Men så det här spelet är verkligen förenat med nostalgi.
Mm.
Det är, man kan alla gömmor liksom och man kan... Men det är roligt, det liksom kommer igen. Alltså det är så häftigt hur det är muskelminne, som du sa innan. Det sitter verkligen i alltså.
Ja, ja, det gör det. Absolut.
Men sen nu när man spelade det på äldre dagar, då inser ju man ju verkligen vilket horribelt svårt spel det här är.
Ja, absolut.
Nej, alltså du sa att du har klarat det här spelet back in the day. Alltså jag har nog, jag kan inte minnas, jag hade ju låst upp spelet som sagt. Så jag vet inte om jag har klarat sista bossen, men jag har ju definitivt spelat den. Mm. Som sagt, men svårt är det.
Ja, alltså det som jag tror gör det här spelet svårt idag, det är att man är kräsen när man spelar 3D-plattformare idag, att kunna styra kameran som man vill för att kunna liksom avgöra hur långt det är till nästa hopp och sådär. Så att nu när liksom kameran är låst, som det är i det här spelet, så är det svårt ibland att avgöra hur högt kan jag hoppa, hur långt bort är den där plattformen egentligen. Så att det är liksom, man har blivit lite kräsen, tror jag. Det är därför det liksom är, jag tror att det var lättare förr. Då hade man liksom inte så mycket, då var man liksom van vid den här typen av gameplay.
Ja, ja, absolut. Innan så hade man ju bara sett allting i 2D, så det här var ju bara revolutionerande typ.
Ja, 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 verkligen, verkligen. Men ett annat första intryck jag får, det är att det ser väldigt bra ut idag för att vara ett PlayStation 1-spel. Alltså, och vi kommer ju prata lite om utseende här alldeles strax, men det första som slår mig är att, som sagt, jag tycker det har åldrats väldigt bra. Alltså grafikmässigt så är det ju väldigt snyggt för att vara till PlayStation 1. Och jag vet ju också att de senare två spelen i serien, Crash Bandicoot 2 och 3, är snyggare, men det här är, för det var så tidigt, så är det här väldigt, väldigt snyggt.
Ja, jag tycker också det var väldigt snyggt för sin tid. Mm. Och speciellt, har du tänkt på, om du står stilla för länge så kommer ju liksom Crash vända sig om mot oss som spelar och liksom göra väldigt roliga miner, och han uttrycker sig på roliga sätt och typ hoppar runt och sådär. Det tycker jag är roligt och det var väldigt snyggt. Alltså han är, bland alla de här pixlarna så ser man ju ändå en väldigt uttrycksfull maskott.
Det var det jag läste också lite inför det här avsnittet, och så läste jag några gamla intervjuer med utvecklarna bakom det här spelet, och de sa att de ville ge Crash ett oproportionerligt stort ansikte för att man just skulle kunna visa så tydliga ansiktsuttryck. Och det är någonting som Naughty Dog alltid har varit bra på och är bra på än idag. Om vi kollar på Uncharted 4 till exempel senast här. Fantastiska ansiktsuttryck liksom. Även om det inte är samma killar och tjejer som jobbar på Naughty Dog idag som det var då, så har de alltid varit väldigt bra på det här med att få karaktärer att uttrycka känslor utan att kanske behöva säga så mycket.
Ja, det har de verkligen lyckats med här. Alltså han är ju komisk liksom.
Ja, ja, ja. Han är ju för jävla härlig Crash Bandicoot.
Han är ju det. Men man befinner sig ju på tre öar. Och det tycker jag är väldigt... Det är intressant för att det varierar väldigt mycket i omgivning. Mm. Alltså om du har ett vanligt plattformsspel, 9 av 10, så får du ju se typ en världskarta där du ser en tydlig markerad linje där du ska gå liksom. Och så kanske det kommer lite variation och så här. Men det här har vi ju ingen världskarta. Här har du ju tre öar som du pendlar mellan. Och det går allt ifrån en fridfull djungel där du spolas upp på stranden där du har köttätande växter och inkatempel, primitiva stammar. Hur låter de, Robin?
De här stammarna som går i bakgrunden, det är alltid från en sån här
Ja, exakt.
Låter det, ja.
Vi har ju det liksom. Och sen får vi då övergången till en industriellt maskineri med läckande rör, med avfall och skjutande robotar. Och den här övergången är så subtil ändå, den är väldigt naturlig. Man ser liksom hur miljöerna blir mer fientliga.
Ja, destruktiva. Alltså,
det blir destruktivt, det börjar regna, det blir dimmigt. Så det är oerhört stor variation i barndesignen. Och det tycker jag är så bra. För när man var liten och spelade det här spelet, det var ju så här, shit vad snyggt det här är liksom. Det var ju en fröjd att få springa runt där på första ön liksom,
och... Det är därför Crash Bandicoot är orange, för att det är den färgen som används minst när de gör bakgrunder i spelet.
Jaha, för att han ska stå ut.
Han ska sticka ut och du ska alltid ha lätt att se vart Crash är någonstans. Det är därför, om du kollar typ på bakgrunden, det är inte mycket orange. Det är mycket gult, det är mycket svart, det är mycket brunt, rött och grönt. Orange sticker alltid ut här. Det är därför han ser ut som han, eller har den färgen som han har.
Intressant tanke.
Det är väldigt smart tänkt.
Ja, verkligen. Jag gillar första ön ändå. Det är så soligt, det är enkelt, harmlöst.
Lite Uncharted.
Ja, precis. Till känns bara börjar fuck with your mind och bara gör allting så här CP-svårt liksom.
Ja.
Men jag gillar ändå andra ön. För den har ju de här tempelområdena. Liksom. Det är brasor som tänds. Det är stenmurar som plötsligt rasar ut. plötsligt befinner man sig typ i en Indiana Jones-film.
Ja, men lite så.
Med fällor och farliga saker liksom bakom varje hörn. Typ.
Jag tror att en tydlig inspiration när det kommer till bandesign och sånt är Donkey Kong Country till Super Nintendo. För att du besöker liksom samma typ av platser. Det är djungler, det är tempel, det är liksom industriområden och allt sånt där. Det är väldigt liknande miljöer i de här två spelen, om du tänker efter.
Jag har inte alls slagits av den tanken.
Nej, men nu när du gör det nu så ganska liknande platser man besöker.
Ja.
Det är för sig, man är i en djungel. Det är klart som fan att det finns tempel i djungeln. Alltså det är liksom, självklart så måste man ju göra liksom lite mer än bara en djungel.
Jag säger ju fel, jag säger ju Inka-tempel. Men vi ska ju befinna oss på den australiensiska...
Vad har vi på uråldrig australiensisk kultur?
Ja, men det är väl aboriginer då i sånt fall?
I wouldn't know. Jag kan ingenting om historien.
Nej, de är väl ute liksom på... Liksom, nej.
Jag har ingen aning.
Vet du, titta på mig nu. Vi säger inget mer av det här.
Nej.
Det kommer bli en pinsam kritik från någon arg lyssnare som bara, ni har fel! Så ja. Let's move on.
I alla fall, det är stora variationer på de här miljöerna. Och som du säger, man befinner sig lite överallt. Man är i tempel och i industriområden och sådär. En bana som fastnar för mig, det är de här banorna där du ska ta dig upp typ för en flod. Alltså de heter typ, någon heter upstream till exempel.
Ja, precis.
Du ska hoppa på liksom såna här grodblad och flytande löv och stockar. Ja, fantastisk musik där också, absolut. Men det, jag tycker de banan är så otroligt vackra för att vattnet ser så levande och porlande ut. Alltså vattnet liksom går ju, du går ju mot strömmen och vattnet känns verkligen levande. Det är så otroligt välgjort. Alltså.
Ja, jag gillade också dem.
Du kan nästan se vad som, om det ligger någonting på botten av vattnet. Så att säga. Alltså det är väldigt, väldigt snyggt för att vara liksom ett spel från fucking 96.
Ja.
Liksom.
Jag kommer liksom ihåg hur man... första ön gick man ju igenom ganska snabbt.
Ganska alltså, snabbt, ja, ganska snabbt och lätt.
Den är ju ganska svår ändå. Liksom.
Det är efter första bossen som jag skulle säga att det blir... De crank the shit level up. Alltså, då blir det svårt. Alltså.
Men sen andra ön, jag minns liksom så väl hur man liksom gömde sig för fladdermössan och det var ödlor och du var liksom tvungen att klättra på väggar. Och,
ja, de gör
och
det
när
liksom...
du liksom kommer upp på typ terrassen på templet och du ser liksom solnedgången i bakgrunden och du får springa liksom sidled förbi.
Det är så eller... jävla snyggt.
Alltså, det är så snyggt.
Ja, det är skitsnyggt.
Det är så sjukt snyggt alltså.
Men idag när man spelar idag, då ser man ju liksom så hur de har gjort det. Det är så här, okej, här är första lagret med banan. Här är ett andra lager med 2D-bakgrund. Och sen så har de en bakgrund. Man ser liksom hur det är gjort. Men ändå
jag
så här,
tänker inte på det sättet.
Jag tänker ju på det när man ser det idag. Men det är så här, shit, det är ändå väldigt välgjort för att vara så gammalt. Alltså, all cred till bakgrunderna och så här.
Ja, verkligen. Men någonting som gör spelet väldigt bra och framförallt minnesvärt, det är ju musiken.
Ja,
alltså
absolut.
Alltså introt som vi spelade upp nu innan vi började prata om Crash, det är ju en av de mest välkända. Alla kan den liksom.
Mm.
Och sen när man väl börjar spela det här spelet igen, då kommer allting tillbaka.
Ja.
Och det är sån enhetlig musik, men ändå varierande.
Mm.
Alltså vi har de här bongotrummorna, det är
mycket
xylofon.
Mycket trummor och percussion i det här
det
spelet.
Det är det, och det liksom passar ju upplägget. Det känns väldigt roligt och fräscht och det känns som att du är på typ en paradisö.
Mm.
Eller ja, någons paradisö kanske. Jag vet inte, köttätande växter är inte riktigt min grej. Men...
Nej, men det är liksom, du har rätt i det du säger.
Det passar verkligen.
Ja, det passar verkligen. Det är mycket så här... Vi kan göra en egen crashlåt nu.
Nej.
Jo,
nej.
Jag håller beatet. Eller du kan hålla beatet så kan jag göra någon melodi till.
Nej, jag kan inte.
Jo, men gör det nu. Det är typ så. Alltså, och sen så är det liksom så här blåsen med så här boom.
Ja,
på det där. Ja, men det är någonting. Eller fast en annan bra låt. Det är ju när du rider på vildsvinet.
Men det finns en annan bonusbanan. Hur går den nu igen? Är det bara så?
Jag tror det.
Det lät bara som ett
långt. Jag har ju bara ett spår. Jag kan ju bara göra en. Det är säkert någon pålägg där också.
Va? Har inte du?
Nej, men det är fantastisk musik som är väldigt minnesvärd. Det är mycket percussions och mycket såna här gamla liksom grejer, gamla slaginstrument och
ja,
sånt där.
Ja, precis. Och sen banorna när det är helt svart. De banorna får du ju typ på andra eller tredje ön, tror jag.
Tredje ön, tror jag det.
När det är Lights Out, tror jag att en bana heter. Mm. När du är nere liksom under templet. Mm. Så du liksom springer på, ja, allt är svart runt omkring dig. Mm. Och allt du ser är små, små plattformar som du kan hoppa på. Och det är spindlar och det är tända brasor och det är faror överallt. Musiken då är väldigt subtil och väldigt... Mm.
Och sen när du kommer till med industribanorna, då blir det ju liksom så här samplade gamla transistorradiogrejer.
Ja, precis, då är det ju 50 exakt så låter den, ja.
Det är bra musik alltså.
Ja, väldigt.
Vi ska prata lite gameplay också. Det här spelet, som jag sagt, har ju det här klassiska Super Mario World upplägget med att du liksom har en map där du är, och sen på den här mappen så finns det banor. När du har klarat alla banor på första mappen, då kommer du vidare till andra mappen då. Det är väldigt klassiskt upplägg. Det var väldigt vanligt för sin tid att göra så. Det som jag har tänkt på väldigt mycket när jag spelar det här spelet, det är att det här var ju ett annat sätt att göra ett 3D-plattformsspel. Om du tänker konkurrenten då, Super Mario 64, där var det liksom helt öppet. Du kunde liksom gå över de här stora, stora fälten och gå liksom i 360 grader vart du ville hela tiden. Men det här spelet är ju fortfarande väldigt troget den föregående generationen, med att det liksom är banor och du ska ta det från början till slut och hoppa på fiender och ha ihjäl dem liksom. Så att det här är liksom ett annat sätt att göra. Jag tror att i slutändan så var det rätta sättet att göra det här som Super Mario 64 gjorde det, alltså mer öppet. Men
ja, alltså jag håller inte riktigt med. Jag vet inte om jag hade inte uppskattat det här spelet om det var helt öppet. Alltså Super Mario 64 är ju underbart, men det var fortfarande i liksom lindan av 3D-spelen. Så det var inte alla spel som liksom kunde hantera det här med 3D. Och jag menar just det här med kameravinklar. Vi diskuterade det här i för något avsnitt sedan. Det här med hur svårt det var på den tiden att få kameravinklarna att följa efter, ja, varsamt liksom, och balanserat, och så att det inte skulle bli ett hinder. Du skulle aldrig bli fångad i ett hörn liksom.
Nej, precis.
Och jag tror att många spel tog sig vatten över huvudet och bara, ja, nu ska vi göra 3D-spel. Och bara blev det bajs av det.
Ja, alltså typ Bubsy 3D till exempel.
Ja, eller typ Castlevania-spelen som gick över till 3D. Super Mario 64 klarade det.
Jo, men exakt.
Men det var svårt. Mm. Och jag tror att, alltså jag uppskattar att inte Naughty Dog tog sig vatten över huvudet. Jag uppskattar att de höll sig till ett klassiskt format.
Jo, men jag håller
format
med dig. Alltså, om just Crash hade inte funkat som Super Mario 64 i öppet. Det hade inte varit bra då, tror jag. Men de försöker i alla fall att liksom spicea upp det lite, för att du hade egentligen kunnat bara se Crash bakifrån och liksom följa hans ryggtavla hela vägen till mål. Men de ändrar ju det här i spelet. Ibland, vissa banor ser du från sidan. Vissa banor så springer du liksom emot skärmen.
Ja,
när du liksom blir jagad av en stenbumling. Ja, och det är nog den banan som många minns mest. Ja. Eller liksom att du ser... Ja, det finns liksom olika perspektiv på varje bana. Och det är ett snyggt sätt att liksom göra någonting nytt med hela genren liksom. Och en annan rolig anekdot till det här är ju att spelet hade ju som projektnamn Sonic's Ass.
Nej.
Eftersom att du ser honom bakifrån och
ja,
du tänkte,
ja,
okay, vi måste göra någonting mer än det här liksom.
Ja, jag förstår. Ja. Men jag gillar faktiskt det här spelupplägget väldigt mycket. Är det någonting jag minns som liten, så är det just att innan jag hade låst upp det här spelet med alla koder och allt vad det var, så brukade jag liksom gå emellan banorna på första ön och liksom växla och pendla fram och tillbaka, just för att få minsta lilla skymt eller glimt av de här andra öarna. Det var så häftigt för mig när jag var liten. Bara, wow,
de finns där borta någonstans.
De finns där borta, det ser asballt ut. Liksom lava, massa lite tempel. Det där ser ut som ett högt torn. Så spelet inbjöd väldigt mycket till äventyr och mystik i och med de här banorna, istället för att man hade allting liksom kartlagt. Nu var det någonting som du fick liksom en skymt av bara.
Ja, exakt.
Så det blev väldigt spännande och ja, jag tycker om det.
Men.
Spelets största svagheter, eller svaghet kan man säga, det ligger i hur Crash missar plattformandet.
Ja.
Alltså vi måste ta
Det här spelet älskar
elefanten i rummet.
Det här spelet älskar pitfalls.
Ja, precis. Och det har inte att göra med att han rör sig dåligt. Jag skulle tvärtom vilja påstå att man har ganska bra kontroll över honom. Speciellt när du springer ifrån stenbumlingar till exempel. Mm. Alltså trots att du styr med styrkorset så har du ganska bra kontroll. Alltså det är inte så här rakt fram, vänster, höger. Utan du kan få honom att följa med ganska varsamt. Men svagheten ligger i hur känsligt spelet är när det gäller de här plattformandet. För att alltså många spel på den här tiden, de led av det här att du kunde hoppa upp på en plattform och så svävade du i luften när du hamnade lite snett.
Ja, det beror på hur hitboxen är placerad.
Hitbox,
ja.
Exakt. Det här spelet har en minimal hitbox.
Ja.
Alltså, du svävar inte i det här spelet. Hamnar du lite fel, då glider du av.
Ja. Ja. Men när du möter fiender så är det tvärtom. Då känns det som att jag var inte ens nära den där jäveln. Då är hitboxen för stor.
Ja, liksom. Precis. Men karaktären som du spelar som, Crash, han står aldrig i luften. Han kommer glida av hela tiden.
Ja.
Och det leder till väldigt, väldigt irriterande moment där du ska pricka lådor till exempel. Det finns vissa sådana lådor som du kan hoppa på flera gånger till exempel.
Mm.
Och så någon meter över luften så är det en till låda. Så du ska liksom hoppa och studsa mellan de här två lådorna.
Mm. Behålla ett momentum emellan dem.
Ja, precis. Du studsar jättesnabbt liksom mellan. Och att liksom bara hoppa på första lådan och liksom hamna i den där snurren.
Mm.
Det är typ skitsvårt. För du bara glider av.
Jag skulle säga att, som jag sa tidigare, att utmaningen i det ligger ju att vinkeln inte alltid är optimal. Man skulle gärna vilja se lite mer uppifrån på vissa banor.
Ja,
för att få
ibland,
ett annat perspektiv liksom på det.
Ja, men precis. Och ibland när du ser typ en låda framifrån. Eller ja, den är egentligen framifrån, men den är lite i 3D ser det ut som.
Ja, exakt.
Alltså, förstår du?
Ja,
så bilderna, det blir lite... alltså grafiken stämmer liksom inte riktigt.
Nej.
Så man bara, aha, den här lådan är väl ganska långt bort. Nej, den var jättenära typ. Alltså det blir fel.
Den här kritiken har vi ju, alltså om vi ska den här kritiken har vi om vi skulle se det här som ett modernt spel, men om man har med sig att det här spelet är liksom 20 år gammalt. Shit, det är 20 år gammalt.
Sluta.
Damn, I'm old.
Sluta.
Fuck.
Jag har ålderskris och det räcker.
Ja, men skojar du? Fan, nu när du sa det, det är 20 år gammalt.
När jag sa det, det var
nej, men när jag sa det, menar det är 20 år gammalt.
Jo, jag vet. Shit, jag förstår ju att vi sitter här med 2016 års pekpinnar.
Jo.
Och, alltså, jag har talfel. Jag har sagt fel typ 13 gånger under det här avsnittet.
Jaha.
Ja. Okay. Jättemycket fel. Men jag förstår ju det, att vi sitter här och pekar.
Apropå kontrollen bara snabbt. Jag tycker Crash Bandicoot känns tung ibland när han hoppar. Det är enda kritiken jag har mot kontrollen.
Mm-hmm.
Jag tycker han känns tung.
Ja, nej.
Han typ faller neråt. Han har en gravitational pull mot jorden som inte riktigt är accurate för en, tycker jag i alla fall, för ett plattformsspel.
Nej, jag tycker om hans kontroller på det sättet.
Mm.
Men jag vill bara säga det, liksom klargöra att jag tycker att det är svårt med perspektiven i fråga om djup.
Ja, jo, precis.
Alltså, speciellt banor från sidan där man vid ett moment till exempel ska gå in i bilden och liksom utnyttja spelets djup. Då är det lätt att gå för långt.
Mm.
Alltså, ta till exempel bonusbanorna när man är liksom uppe i luften. Typ, där man blir välkomnad av Crash flickvän. Eller det är något bild av henne eller något sånt.
Ja, jag tror det. Det är en illusion av henne.
Ja,
bonusbanorna kommer vi ihåg.
Ja, precis. Mm. Och då måste du liksom dels ta dig från vänster till höger och liksom hoppa plattformande på de här lådorna utan att falla ner. Men sen när du liksom har kommit till slutet av banan och du liksom är klar och bara ska hoppa på den här slutliga plattformen som tar dig liksom vidare i banan. Då har jag hoppat över den.
Ja, just det. Ja. Alltså hoppat förbi den.
Jag hoppat förbi den. Det är liksom det sista jag ska göra. Och då bara hoppar jag förbi den och dör.
Det är en grej som jag minns att folk har pratat om i alla år. Det är att just bonusbanorna är så svåra för att det är bara 2D. Men du kan liksom ramla ur banan i 3D så att säga.
Ja, precis. Det är, ja, exakt. Mm. Förlåt, nu var det som att äpplet föll ner. Liksom. Mm. Men... precis, det är 2D. Men han kan fortfarande röra sig i djup.
Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Jag skulle säga så här. Alltså, spelet är ju ganska svårt alltså, att klara. Men det är bara för att vi har ju blivit gamla och gråa. Så vi är dåliga. Men den riktiga utmaningen i det här spelet ligger ju i om du vill ta 100% i det. Då ska du på varje bana förstöra alla samtliga boxar på varje bana. Och grejen är så här. Det här spelet är ganska generöst när det kommer till checkpoints. Så att om du skulle liksom ha sönder alla lådor, halvvägs in i en bana och du går på en checkpoint och du dör. Då tänker man ju så här att, ah, nice, då kan jag börja här där jag slutar. Men grejen är så här, då har alla de boxarna tidigare i banan respawnat. Så att om du ska ha 100% så måste du starta om spelet där. Och det är ju medvetet för att det ska bli en extrem jävla utmaning att...
Men alltså
att,
det är ju förståeligt.
Ja, det är förståeligt, för det är ju verkligen att göra det riktigt utmanande. Om du vill ha 100% på det här spelet, då måste du fucking do it the hard way. Liksom. Jag uppskattar det, för att det är verkligen hardcore svårt. Och när man kollar på speedrunners som kör det här spelet, även de har ju lite problem ibland och liksom får starta om banan halvvägs och sådär. Så att det är liksom utmaningen med spelet, den riktiga utmaningen, om man nu vill ha en liksom challenge.
Ja, och jag vill bara inflika att spelet lurar en lite, för ibland när du springer en bana så kan vägen dela sig i två.
Ja, exakt.
Och så tar du ena banan och hoppar in i den här slutliga magiska
Då måste du gå tillbaka.
Då måste du gå tillbaka, för du måste ta lådorna på andra sidan också. Yep.
Ja, men grejen är så här också att, men om du bara är ute efter att klara spelet, så är det ett ganska generöst spel. Spelet fullkomligt matar dig med extra liv och såna här äpplen som gör att du kan samla på dig mer extra liv.
Bonusbanor hela tiden och den där masken som säger vad?
Ja, så
eller något.
Någonting sånt. Det är en mask i alla fall. Och just en rolig sak som vår eviga ledare och kollega Gazi berättade för mig var att masken implementerades ganska sent under spelets utveckling, då man insåg att det är för svårt det här spelet. Så att då implementerade man ju masken då som en...
Jag tycker det är jättebra.
Som en, liksom, som en sköld. Liksom att du kan ta en gratis träff av en fiende här. Men som sagt, spelet är ju väldigt förlåtande och ju mer du dör på en bana, desto mer checkpoints blir det på den här banan, desto mer extra liv kan du hitta på den här banan. Så att, och samma sak, tydligt exempel är också när du, den här banan, när du blir jagad av stenen. För varje gång du dör så rullar stenen lite mer långsamt.
Alltså det här är sjukt intressant. Det är som att du tar alla mina barn minnen till det här och bara krossar. När man liksom så här som liten bara, äntligen klarade jag den här banan efter att jag har dött 5 gånger eller 6 eller 7 eller 10 eller någonting. Och så säger du nu att spelet liksom har hjälpt mig.
Ja, exakt. Och det är för att en av utvecklarna, jag läste en annan intervju med honom då, han berättar att han gillar inte det här med att man ska förnedra sig och känna sig dålig för att man väljer att spela spel på easy. Liksom, utan men man ska samtidigt inte tycka att det är för svårt och liksom ragequitta. Därför liksom lägger de ut små anonyma lite små så här subtila hjälpmedel till dig till och från. Ja, det är fint.
Du är så glad.
Men det är bara för att de vill liksom att du ska fortsätta spela. De vill liksom vara en hjälpande hand. Så här, kom igen, du kan visst fixa den här banan. Den är inte så jäkla svår. Kom igen, upp
Tänk
igen.
Tänk om fler spel var så.
Det är ett smart tänk. Istället för att liksom, du kan, vissa spel är ju så här att när du dör 3 gånger på en bana, de bara, du kanske ska spela på easy. Vill du spela på easy? Här har du knappen. Det är bara att trycka där så kan du känna dig dålig och få spela på easy. Men det här spelet blir liksom en dynamisk svårighetsnivå som liksom anpassar sig till dig som spelar.
Alltså jag har aldrig hört om det här i något annat spel.
Det finns i andra spel, vet jag, men då är det oftast liksom, som jag sa, tydligt att vill du spela på easy?
Smart. Alltså jag har inte alls, tanken har aldrig slagit mig.
Det finns ju liksom inte glasklart skrivet.
Nej,
alltså
det här, och det är väl det som är bra.
Det finns liksom inprogrammerat i spelet att det ska liksom...
Det är jättebra. De vill ju att du ska spela spelet. De vill inte att du ska kasta det åt sidan och aldrig se åt det mer.
Nackdelen...
Och liksom bara, ja, vi var ett bra spel.
Nej, precis. Men nackdelen med det är att man aldrig riktigt kanske belönar den här spelaren som är riktigt jäkla asbra. Han får kanske inte den belöningen som han förtjänar.
Jo, han får 100%.
Jo, han får 100%, men
och du har ju nyss predikat om hur svårt det är. Så jo, jag tycker visst att det är belöning nog.
Ja, kanske.
För att... Alltså som sagt, det är väl belöningen. För att även om du då klarar banan efter 5:e, 6:e gången, då kommer du ju inte kunna ta 100%.
Nej, det är sant, det är sant. Men en annan sak också som vi fick en kommentar på här senare, det är att sparsystemet är väldigt dåligt. Det finns ett plus och ett minus med sparsystemet i det här spelet. Pluset är att du kan både använda dig av minneskort eller passwords. Det är jättebra. För att då slipper man gå till stor och liten och köpa ett minneskort för 699 spänn. Eller fan, de kostar skit mycket pengar back in the day. Men så du har liksom alternativen. Men det dåliga med det är att det finns för få tillfällen att spara eller att få lösenord. Det är liksom, du måste klara typ en bonusbana eller en boss. Eller
ja,
du måste,
det är ganska
liksom,
oklart när de kommer.
De bara dyker upp så här, ett lösenord.
Man bara,
vill du spara? Okay. Man bara, okej. Ja, I guess.
Jag håller med. Jag tycker inte alls att det är ganska tydligt med
nej.
När de kommer.
Nej, precis.
Vilket gör att man är ganska utlämnad.
Mm.
Ja, med Crash.
Crash, i, alltså om vi ska summera det här, våra intryck, så känner jag lite så här att Crash är ju en klassiker som kanske egentligen inte gör så mycket nytt, eller som gjorde så mycket nytt när det kom. Det bara liksom samlade på sig, vad ska man säga, de tog bara saker som funkade och gjorde det väldigt, väldigt bra i ett och samma spel, om du förstår vad jag menar. Liksom.
Jo, jag förstår vad du menar. Mm. Jag tycker att det här spelet är... Det har varit lite mer beröm, tycker jag.
Ja, alltså, det tycker jag också.
Alltså jag tycker att det här spelet är jättebra. Alltså det lyckas när det gäller musiken. Det lyckas när det gäller bandesign.
Mm.
Det är roligt, det är uppfriskande. Det var inte liksom en vanlig karta som alla andra spel på den tiden. Utan vi har det här upplägget med tre öar, till exempel. Mm. Det är roligt, det är uppfriskande. Det är nytt.
Det är svårt.
Det är svårt.
Eller lätt, beroende på hur du spelar.
Men bedömt nu efter vad du berättade om... upplägget det här med svårighetsgrad, så blir det ju ännu bättre att spelutvecklarna har tänkt på det sättet till sina kära spelare. Karaktären är rolig, minnesvärd. Alla vet vem Crash Bandicoot är.
Mm. Till skillnad från typ Bubsy och många andra såna här misslyckade maskotar.
Exakt.
Så
jag tycker att det här spelet är oerhört bra. Väldigt, väldigt roligt. Och man kan spela det när som helst. Och jag tycker att alla ska äga ett Crash Bandicoot.
Ja, ja, absolut, absolut. Det är liksom ett spel som har utvecklat många andra, alltså spelstilar. Det var liksom den la grunden och en standard för hur man kan göra ett bra plattformsspel. Och det ska ha ett stort en stor tumme upp för liksom varierade miljöer och charmiga karaktärer. Och Naughty Dog känner vi till att de har gått vidare, fast då med andra människor bakom rodret. Det är inte samma människor på Naughty Dog då som nu, inte alla i alla fall. Och de gjorde senare då en hel drös med framgångsrika spel som kanske vi aldrig hade fått se om det inte var för the success of Crash Bandicoot. Liksom.
Precis, han la grunden.
Han la grunden, ja, jag tror det också. Och jag tror att det som jag läste också var att det var mycket av, många av de idéerna som vi har sett i typ det första Uncharted spelet. Många av de sakerna som händer där med att man ramlar igenom ett tak och rullar och sen landar i en bil och bla bla. Många av de idéerna fanns redan när man gjorde satt och skissade på Crash Bandicoot. Även om det är andra producenter i Crash Bandicoot så fanns liksom idéerna kvar inom Naughty Dog att vi vill göra ett spel så här.
Så att Crash... Jaha, inte att Crash skulle
köra en bil nödvändigtvis. Nej, men många av de här idéerna som fanns men som inte gick att
i företaget alltså.
Men som inte gick att genomföra bara. De togs vidare sen. De föddes i Crash liksom. Ja.
Nathan Drake är ju
efterföljaren, ja, precis.
Han är ju Crash Bandicoot reinkarnerad.
Och jag tror att det var därför kanske också vi fick väl lite smak på att spela Crash Bandicoot när vi spelade Uncharted 4 nu, där det finns ett Crash Bandicoot relaterat påskägg.
De är ganska lika ändå.
Ja, men de är lite, de har lite samma stil liksom. Och det är rätt kul. Vi kan väl lyssna kort här på när Nathan Drake i Uncharted spelar Crash Bandicoot.
Ja, det tycker jag.
Spoiler alert.
Crash Bandicoot.
Is there a problem?
No, just how do you make it go?
Push the start button.
I knew that.
All right.
I got it.
Okay, so you want to run towards the camera.
Run to the camera. Got it.
And the circle button is your spin attack.
Spin attack!
Okay, run away from the boulder.
Why is the boulder chasing me?
Just run away from it.
I did nothing to this boulder.
That spinning hurt. Watch that pit.
Ja, Och vi rekommenderar väl Crash Bandicoot till alla våra lyssnare?
Ja, självklart. Man kan ju säga så här, ska man undvika det, ska man låna eller ska man köpa det?
Man ska köpa det.
Man ska köpa ja. Det här spelet.
Det finns på PlayStation, PlayStation Store och andra grejer.
Absolut.
Crash Bandicoot gick vidare och fick en konstig karriär efteråt här med att han bytte, han köptes väl upp av Activision eller någonting och släppte, det släpptes liksom spel till Xbox med Crash. Jättemärkligt.
Ja, han har ägts av diverse olika företag.
Men han kommer göra en return på PlayStation 4 nu så småningom.
Ja, så att, det ska bli jätteroligt.
Nu har vi återupplivat Crash här. Välkommen tillbaka Crash.
Ja.
Ja. Vi ska ju dra en vinnare i våran tävling, men vi ska först läsa kommentarerna. Vi drar ut på den här jävla tävlingen så mycket det bara går. Men ja, kommentarer då. Ska vi...
Vi sätter igång.
Vi sätter igång.
Jag kan börja.
Nu kan vi koppla av, för nu har vi liksom genomfört avsnitt. Nu kan vi läsa kommentarer och bli självgoda och dricka lite alkohol samtidigt.
Ja,
jag har köpt en australiensisk kangaroo milk beer här.
Fy vad äckligt det där lät.
Kängurumjölksöl.
Usch. Usch, Robin.
Jaha, okej.
Okay. Äckligt det där lät. Jag blev riktigt äcklad.
Förlåt? Äckligt, det är gott. Ja, kommentarer i alla fall var det.
Ja. Mats Holmqvist säger, nu kör vi.
Han har ju spelat Crash Bandicoot med oss.
Precis.
Mm.
Jag hoppas att det gick bra för dig också.
Ja,
eller bra för dig också. Bra gick det väl inte sådär jätte för oss.
Mats fortsätter här. En kommentar från mig och Filip, hans son. Efter 10 banor. Kontrollen är inte speciellt tight. Hitboxen lika så. Sparsystemet är inte heller helt genomtänkt. Det är lätt att hoppa utanför på bonusbanorna och att missa att kunna spara. Men härlig grafik, underbar musik. Speciellt den där från The Great Wall och Hogwild. Personligen så tycker jag att 2:an är mycket bättre och sen att 3:an är det absolut bästa i serien. I de 2 senare så är ju kontrollen mycket bättre också. Ja, vi får se om vi kanske återvänder till Crash Bandicoot-serien någon annan gång och testar 2:an och 3:an.
Jag har faktiskt missat 2:an och 3:an helt, men jag tänkte att vi ska köpa det.
Ja, det ska vi göra. Kan vi göra.
Det kan vi göra faktiskt. För att, jag menar, vi båda gillar ju 1:an, så varför inte 2:an?
Vi kanske kan leta efter det när vi under tiden vi ska vara konferensierer på Retrospelsfestivalen.
Ja, men det kan vi göra.
I Malmö den 3 Absolut. September. Nu fick jag det sagt också. Ja, precis.
Vi går vidare.
Ja.
Vår gode vän från Japan, Axel Gardemeiser, skriver, åh! Crash Bandicoot. Jag har bara mysiga minnen av den spelserien. Minnena är dock väldigt vaga då det var väldigt länge sedan jag spelade. Just därför ska det bli superspännande och se om ni kan väcka de vaga minnena hos mig till liv igen. För övrigt skulle jag älska att höra ett podcastavsnitt om Persona 4 någon gång. Kanske lagom till Persona 5 som varit efterlängtat lika länge som Final Fantasy 15 och som nu äntligen har ett release-datum. Som lite extra kuriosa så vill jag även passa på att nämna att Persona 4 är det högst rankade spelet i PlayStation Magazine i Japan. All time.
We might have to check that out.
Kanske. Jag kan ju säga så här att du har verkligen fått oss intresserade av det här spelet.
Vi har ju ögat in Persona-spelaren lite här nu bakom kulisserna. Så vi får se, Axel. Det kan hända.
Precis.
Det kan hända.
Och sen Crash. Ja, jag hoppas att vårt snack här har väckt dina vaga minnen till liv.
Ja.
Det hoppas jag.
Det hoppas vi. Hoppas då är det bra, Axel.
Ja, vi saknar dig.
Vi saknar dig jättemycket. Robert Johansson har skrivit också. Spelade Super Mario 64 innan och tyckte alltid att Crash var en sämre kopia. Kändes ju inte ens 3D som Mario och ingen analog kontroll. Usch, sa jag då. Idag är jag beredd att ge honom en ny chans. Naughty Dog har gjort en av mina favoritserier och jag har 3:an som ska vara bra. Då tycker jag du ska spela 3:an.
Ja, absolut. Testa det.
Ja.
Och det är lite det som vi pratade om innan, det här med 3D och det, den problematiken som finns runt omkring det. Att Mario lyckades med helt öppen 3D-värld och Naughty Dog spelade lite säkert.
Exakt. Ja, precis. De spelade säkert och jag tror att det var liksom, vill du ha ett liksom förra generationens plattformsspel fast till en ny konsol, kan du spela Crash.
Exakt. Eller,
det handlar lite om smak, vad man själv gillar.
Och jag har full förståelse för att kidsen på den tiden liksom, alltså i kontrast med Mario 64, så kanske inte det här liksom var så här asgrymt då.
Smaksök.
Jag vill ändå liksom minnas mig att det var hyllat.
Jag spelade de, alltså Mario 64 och Crash liksom back to back.
Ja, jo, att, samma här.
Ja. Och Crash var väldigt hyllat när det kom. Ja. Alltså det sålde enormt bra.
Det är ett annat typ av spel skulle jag vilja säga.
Mm. Det sålde ingen bra i Japan, om jag minns rätt. De försökte marknadsföra stenhårt där, men det sålde jättebra i USA och Europa, men inte i Japan överhuvudtaget.
Nej, det var väl för bristen på jättejobbig dialog.
Nej,
och
det var bristen på kawaii.
Aha.
Ja, eller ja, något. Kanske. Jag vet inte.
Vi går vidare.
Ja.
Roger Nilsson skriver: Crash dök upp i mitt liv i en bra tidpunkt, vilket gör att det första spelet står sig som ett av favoritspelen till PS1. Det inhandlades i den lokala skivaffären, som förmodligen började inse att bara sälja CD-skivor med musik på inte riktigt skulle hålla så länge till. Jag plockade ner det sista exemplaret från hyllan och i ett impulsköp nära kassa slet jag också till mig debutalbumet från en svensk grupp kallad Jumper. Just den skivan har sedan dess påmint mig om alla mina timmar med Crash, då tapetklister rullade i CD-spelaren samtidigt. Robin nickar glatt.
Mm.
Jag prenumererade såklart på tidningen Superplay och de hade pratat gott om Sonys nya maskot, vilket gjorde mig taggad. Jag litade väldigt mycket på deras omdöme under den tiden och även denna gång tyckte jag att de hade rätt. Crash vaknade på stranden och började sedan springa in mot skärmen. Det kändes nästan som att springa på en stor boll där miljöerna rullade förbi som ett racingspel ungefär. Jag älskade perspektivet och grafiken var färgglad och vacker. Banorna gav mig bra utmaning och kändes lagom långa. Självklart blev det svårt som asen många gånger, men utmaningen var rättvis. De sidoskrollande banorna var inte lika spännande, men gav spelet en välbehövlig variation. Jag älskade det helt enkelt. Sedan dess har jag nog spelat om Crash Bandicoot ett tiotal gånger under åren som gått. Nynnades på tapetklister varje gång, såklart. Crash som karaktär tycker jag är rätt tråkig och hans utseende är opersonligt. Det som gör hans spel så bra och roliga är just de varierande perspektiven blandat med rolig bandesign och mysiga miljöer. För E3 sa jag att jag vill ha ett nytt Crash i samma perspektiv som de gamla. Jag fick 3 stycken som jag gärna spelar om i ny vacker skrud. Kram på er, finisar.
Kram på dig också, Roger.
Vilket härligt inlägg.
Det roliga är så här att hans liv verkar vara lite grann en kopia på mitt. Jag ska säga så här. Till att börja med, Roger, dina ord om det här spelet kanske egentligen sammanfattar det bättre än vårat försök här, tycker jag. Du väldigt fint skrivet och väldigt accurate, spot on.
Ja,
liksom.
Faktiskt.
Och jag handlade också spel i skivaffären när jag var liten. I den här lilla staden där vi bor så har vi faktiskt en skivaffär som fortfarande är öppen. Det är helt otroligt hur den fortfarande...
Som heter skivaffären?
Skivfönstret.
Ja, men just det. Ta bort det där.
Nej, jag tänker inte ta bort det där. Nej. Men i alla fall. Och där kunde man under en kort period köpa spel. Och jag minns att min bror var där och köpte Motor Racer 2. Alltså ett cross-spel. Det var inte roligt. Men han hade liksom... Det var liksom inte... frontat i butiken. Han fick liksom så här, gå fram till honom och så fick man viska så här: hörru, har du något tv-spel eller?
Så här, så visade han dig till en bakdörr som leder in så här, till en gång med dämpad belysning.
Han lyft fram en låda liksom. Där han hade lite så här, spel. Så fick man stå och bläddra där så hittar man. Ja, det var märkligt. Det var ju där eller på våran lilla stad Nynäshamns expert man fick gå och handla spel på. Och där stod jag och tittade på Dino Crisis och Shenmue. Och det var där jag liksom så här, började drömma bort till att en gång få spela alla de här spelen. Så
ja,
att,
där hängde jag.
Ja, där hängde du också. Och jo, tapetklister, Jumper. Jag ägde den skivan också. Vad fan hände med Jumper?
Jag vet inte.
Men jag ägde skivan. Det
de
minns
dog,
jag.
Vilket kanske var bra.
Ja, det var ju väldigt tidsenlig bandet musik. Alltså, det var väldigt tidsenlig musik.
Minst sagt.
Kan man säga. Det är lite så här mysigt. Och det är kul att man förknippar liksom musik till ett spel liksom. Det har man ju, man har ju liksom, jag lyssnar ju nästan bara på metal, så att jag har ju liksom Final Fantasy 10 för mig, det är bara Iron Maidens och Number of the Beast som går i huvudet med hela tiden.
Va?
Ja, och Brave New World.
Alltså varför spelar ni annan musik för?
Nej, men när man grindar och sånt liksom. Det är typ rollspel, då brukar jag alltid sätta på musik.
Nej.
Det är asskönt.
Nej.
Jo.
Det finns så fin spelmusik, det bara låter den rulla.
Jo, men i Final Fantasy 10 när man liksom grindar och ska till level 99. Ja. Och så får man höra den 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 den
den. Ja, den är enda gången bara. Bra.
Nej, jag måste dra på lite Blood Brothers Myron Maiden istället. Jo.
Men spel ska ju inte vara en plikt. Det ska ju inte vara ett arbete du går till.
Nej, men man ser ju som att man lägger ner, investerar tid och energi och liksom i det här, då vill man liksom kunna göra det på ett avslappnat sätt. Skulle jag säga. Nästa kommentar är från Rivdottir. Hon skriver på Instagram: mitt största minne är nog frustrationen över att typ missat en låda på en bana som man gjort om minst 10 gånger. Jo, fast det är nog de senare spelen som är mer frustrerande. Jo, vi ska ju som sagt ge oss in på Crash Bandicoot 2 och 3 någon annan gång. Vi är inte så jättebekanta med dem.
Nej, men verkligen inte. Men ja, jag håller med. Det kändes som att man med nöd och näppe klarade banan. Och så ska spelet liksom så här: ja, vad duktig du var. Men du missade den här. Du missade 1, 2, 3, 4. Och bara fortsätter att räkna. Och man bara, men...
Jag har aldrig orkat försöka ta alla lådor. Det har aldrig varit någonting jag har försökt ens.
Liksom. Typ de första banorna har jag försökt det någon gång.
Ja, möjligtvis.
Vi går fort vidare till Thomas Edman som skriver att jag fick en thailändsk piratkopia av Crash Bandicoot av en kompis. Ett litet problem med denna version var bara att det inte gick att spara spelet på något sätt. Det var frustrerande. Jo, det förstår vi. Har ändå för mig att jag lyckades ta mig till början av tredje ön en gång. Fick med originalet i ett spelpaket jag köpte ganska nyligen, så man kanske skulle ta och göra ett nytt försök på det någon gång.
Det är klart du ska göra det.
Det är klart du ska. Alltså, att ta dig till tredje ön utan att spara, det är ändå ganska bra.
Jag har tagit mig till andra skivan på Final Fantasy 7 utan att spara. Det är imponerande också.
Bad timing.
Ja, men alltså det,
jaha,
alltså det är svårt. Jag vet hur det är att struggle without the possibility to save. Men det roliga är så att det är konstigt att det inte gick att spara på det, eftersom att normalt när du köper liksom Kina-kopior och sånt, så kan det vara att batteriminnet är dåligt eller liksom till och med icke-existerande. Så att ett CD-baserat spel inte ska kunna sparas, det låter ju bara jättemärkligt.
Ja, men det var väl nog knäppt.
Kan det ha varit någon så här copyright protection också, det vet vi inte.
Ja, liksom. Kanske.
Erik Borg skriver Slippery Climb. Mer behöver jag inte säga. Nej. Att det är en bana i Crash Bandicoot.
Ja, precis. Där det är två, eller vad heter det? Jo, men du ser från sidan. Och det regnar och du kliver upp från ett...
Typ en slottsmur.
Ja, eller typ ett torn.
Den är horig, den banan.
Den är riktigt jobbig.
Ursäkta ordvalet, men den är fruktansvärt jävlig.
Mm. Min syster Cecilia Puppe skriver att så roligt spel, men jag har alltid undrat vad som sägs när man tar masken.
Det sägs...
Nej.
Jo.
Och sen när man... men sen ska kolla upp det här. Sen när han slår sig och masken ryker, då bara...
Typ så.
Vänta,
men det går inte att hitta någon förklaring på vad det här betyder.
Nej. Nej, det var från trean. Han heter Aku Aku. Lyssna nu. Du har rätt.
Jag säger Hugga-chacka.
Nej.
Jo, det är som Björn Skifs. Hugga-chacka.
Han säger typ så här: Burdega.
Är han polack eller?
Burdega.
Det låter som att han är polack typ, så burgara.
Nej, du.
Nej, jag tror att han säger hugga chacka.
Nej.
Det passar liksom.
Burdega.
Han är typ en indian.
Burdega.
Eller någonting. Det känns hugga chacka. Vill du läsa nästa kommentar också?
Ja. Nicholson skriver: jag har starka minnen från Crash Bandicoot till PS1. Han var hur cool som helst. Knasig, häftiga dance moves och hade attityd. Spelen var nyskapande och gav dig ständigt nya utmaningar och därtill roliga uppgraderingar. Bästa spelet bör nog vara 2:an, Cortex Strikes Back. En häftig grej med spelen är alla hemligheter som gömmer sig runt om i spelen. Och känslan man fick när man upptäckte dem var ovärderlig.
Han var knasig och hade häftiga dance moves och hade attityd. Det är verkligen så 90-talets svar på Radical. Liksom. Han,
han har
ju liksom lite såhär boyband shorts på sig. Du vet, såhär,
och glajer.
Nej.
Jo.
Crash Bandicoot har väl inga solglasögon?
Nej, men ibland.
Jaha, jo, du menar på vissa... Jo, ja, visst. Mm. Och sen har han såna här coola handskar med avklippta fingrar och såna här höga basketskor. Han är liksom surfer dude typ. Ja, eller sånt där. Det är väldigt 90-tal i alla fall.
Väldigt
på hans,
90.
På hans mode. Det är snyggt.
Ja.
Smurfen säger, jag håller med Nicholson om att tvåan är bäst. Tycker det håller galet bra än idag. Spelar det med jämna mellanrum och sen ett hjärta. Jag har alltid älskat Crash. Jag brukade spela det mycket med far och bror. Det är tidiga saknar som bara den idag. Så de minnena är väldigt värdefulla. Det bästa utöver själva gameplayet är den enkla humorn och Herr Bandicoots alla charmiga kropps- och ansiktsuttryck. Oh, och musiken.
Ja, men precis. Här kommer det här med hans ansiktsuttryck. Han blir ju charmig liksom. Och jag tror att de flesta uppskattar nog hans attityd och hans personlighet, medan andra kanske tycker att han är opersonlig.
Han,
att
är, inte... han är fräck.
Ja, han är fräck. Ja.
Han är fräck. Fräck, ja.
Fräck, ja. Mm. Jo, men det stämmer.
Mm.
Vi går vidare till Christopher, eller Christopher, online A.
Mm.
Häftigt namn. Mm. Han skriver, mitt första spel till PlayStation tillsammans med Tomb Raider. Det är bra också spel. Har fina nostalgiska minnen, men tror inte det skulle hålla att spela om idag. Det var väl inte direkt pixelperfektion i att nudda spränglådor och hoppa över stup. Bäst minne är ju givetvis grisbanan. Ta gärna en musikpaus och nynna med i låten.
Ja, vi har ju försökt nynna tidigare avsnitt här med grislåten.
Ja, men Chris Toffer.
Mm.
Jag tror visst att det skulle spelas om idag.
Ja, det tycker jag.
Jag tycker verkligen att du ska spela det här.
Ja.
Absolut.
Och vi kanske tar med den här Hogwild-låten i en musikspecial. Det är knasiga låtar eller någonting här framöver. Eller hur? Vi får se. Mm.
Vi har fått en kommentar ifrån Tobis Nerdcave. Han skriver att jag minns alla tre Crash-spel plus CTR, alltså Crash Team Racing. Väldigt mycket från barndomen. Ett av mina starkaste minnen är när jag sitter på vardagsrumsgolvet mellan våra två senapsgula skinnsoffor framför vår 28-tums tjock-tv. Och det åskade och regnade som tusan ute. Jag var runt 5-6 år då och spelade med min granne som då var min bästa vän. Vi spelade banan när Crash jagade av ett stort klot. Påminner en hel del om den klassiska Indiana Jones-scenen. Vi nötte banan gång efter gång och jag minns att jag tyckte den var så otroligt svår. Och jag var samtidigt lite rädd för Oskar utanför fönstret. Haha. Bara att skriva ner det här tar mig tillbaka till den tiden. Tack igen för världens mysigaste spelpodcast. Keep it up, Tobbe.
Ja, fint skrivet.
Det var jättefint skrivet. Vad detaljerat. Jag kan verkligen se det framför mig när två små pojkar sitter och spelar.
Vem har inte varit i den situationen? Man sitter centimeter ifrån från en stor tv med sin bästa kompis och det regnar ute och det är 90-tal och man spelar tv-spel tillsammans.
Fint.
Det är en tid jag saknar. Och, ja.
Men nu när jag läser det här att han liksom nötter den där banan när man blir jagad av ett stort klot. Nu vet ju jag att de klarade den här till sist. För att spelet hjälpte dem.
Ja.
Som alla oss andra som har suttit och nött spelet.
Jag klarar på första försöket nu. När jag försökte.
Ja, men vi är vuxna nu, Robin.
Jag vet.
Och det var tredje banan. Typ.
Jag vet.
Ja.
Jag tror att om jag hade fått möta mig själv i en deathmatch på Crash Bandicoot mot mitt yngre jag så hade jag nog spöat skiten i mitt yngre jag. Fast alla sidan vet jag inte, för jag tror nog att jag liksom hade nog bara mer... Jag var nog lika dålig då. På det här spelet som jag är nu. Men jag hade nog bara mer så här jävlar namn och tålamod när jag var liten.
Ja, men visst hade man det?
Man hade inget bättre för sig.
Nej.
Liksom. Vad skulle man göra?
Vissa grejer man ut och... spela som liten.
Ja, man hade ju liksom...
man klarar inte av det nu.
Nej. Men, jo, fast jag tror så här att man gör nog det om man försöker tillräckligt länge. Men back in the day så hade man liksom inte så mycket annat att göra. Man kunde typ gå ut i skogen och leka ninja. Eller typ så här reta lilla syrran. Eller,
ja, nej, det gjorde inte jag. Men...
typ så här, ja.
Jag säger så här. Tjuv och pris, hela backlura.
Ditt bostadsområde när du väckte upp. Ja.
Det var tidigare.
Ja. Vi lekte så här röda vita rosen där vi så här, typ man gömde ett objekt och sen skulle man så här, hota den andra gruppen. Och så, då
alltså fånga... det kunde väl pågå i flera dagar?
Ja, gud, ja, vi höll på i ett år.
Ett år?
Vi skar en kille på Vi typ rispade upp ett sår på en killes knä och typ tvingade han att säga vart den här grejen var.
Det var
otroligt hemskt back in the day. Alltså.
Inte det från den här filmen. Nej, det är från Kalle Blomqvist.
Mm, ja, då det? Håller de på sig. Jävla sadistiska jävla skitunge.
Jag kommer ihåg det.
Men, en annan rolig sak också, det var att jag spelade faktiskt också Crash Bandicoot back in the day med min bästa vän och granne. Så vi spelade väldigt mycket det här spelet. Men en annan sak också. Det skickades ut ett demo på Crash Team Racing till typ någon så här brittisk PlayStation-magasin och sånt där. Det roliga var att de hade råkat skicka ut fel så att med typ en lätt knappkombination så låste det upp hela spelet.
Nej.
Jo. Det skickades ut så här 100,000-tals exemplar.
Gratis.
Ja, och sen så
nej.
Folk listade liksom ut att det gick att låsa upp där, så det var så här, ingen köpte det här spelet för att alla typ hade det redan på demo hemma. Det gick att låsa upp hela spelet, jo.
Fy vad hemskt.
Det finns på YouTube, de visar
så
hur man
de
gör.
Gjorde inte så de fixade liksom inte bara en demo utan i stort sett så gav
det var hela
folket
spelet. Ja, det var hela spelet. Det var hela spelet.
Fy vad klantigt.
Det var nog någon som fick sparken för det, skulle jag misstänka.
Det förtjänar de.
Ja. Vi har en kommentar från Nefre. Det är väl Andreas Valett, va? Ja. Jag spelade en hel del Crash på min PS1 när det begav sig. Och som jag minns det så var det ett roligt spel med en hel del humor. Däremot är det ljudeffekterna jag minns bäst. Och då speciellt när man fick beskyddarmasken. Alltså, hugga-tjaka-dum-dum. Den fick mig att utbrista i ett högt och tydligt, han har skrivit här, Wodubaga. Ja, det är typ Wodubaga. Det är typ rätt. Så fort jag skulle göra något eller vänta nu, det här är roligt. Så fort jag skulle göra något eller bara helt spontant vid random tillfällen.
Va?
Står jag på bussen så bara wugadabapudumpum. Och folk bara flyttar på sig. Naturligtvis fick jag märkliga blickar från omgivningen och blev troligen idiotförklarad på kuppen. Men jag kunde inte låta bli. Och i ärlighetens namn får jag nog erkänna att jag fortfarande gör det ibland. Det sker bara inte lika ofta.
Fy, vad roligt.
Nej, det är fint. Det är fint. Jag ska fan börja med det på jobbet och bara så här. Boga boga, pum pum.
Det är liksom ett nytt symptom, en ny diagnos. Folk som har vuxit upp med Crash.
Mm. Folksjukdom.
Wodubaga symptomen. Mm. Det är fint.
Du ska få läsa upp kvällens sista kommentar här. Den har ju inte med Crash att göra riktigt.
Nej, men därav sista placeringen.
Ja, det här måste läsas.
Ja, absolut. Det är från Niklas Eriksson och han skriver: Hej Filippa och Robin. Hej. Måste sätta mig ner på knä och tacka för denna superpodd. Var på semester i Thailand när jag fann er, men uppkopplingen var avskyvärt dåligt. Och det är jag glad över. Går att jämföras när man provar världens bästa spel på en för dålig konsol. Nu har jag varit hemma en månad och snart lyssnat kapp alla avsnitt under min pendling och medan jag jobbar. Och det är verkligen som de säger att tiden går fruktansvärt fort när man har roligt. Min första kontakt med tv-spel var när min pappa kom hem med ett nytt 8-bitars med Super Mario och Duck Hunt. Reporna på tvn blev kopiösa. Var man 4 år förstod man inte bättre. Och samma år så köpte vi The Legend of Zelda och mamma hjälpte mig översätta allt trams i grottorna. Och några dagars utforskande hade man klarat Ganon. Det är något jag fick återberättat för mig när jag blev äldre. Och nu är Zelda en stor del i mitt liv och jag har spelat så gott som allt. Vad jag inte förstår är att de flestas favorit är Ocarina of Time. Medan det knappt kommer in på min topp 5-lista. Kan det ha att göra med att jag aldrig hade chansen att spela det som barn? Självklart är det ett bra spel, men inget slår väl A Link to the Past eller även Skyward Sword som håller mig väldigt kärt. Längtar hårt efter det nya. Som sagt, tack för att ni finns och fortsätt som ni gör så kommer ni långt. Puss och kram, Niklas.
Nicodemus tror jag det ska vara. Nicodemus.
Nej, det är Nicodemus Rush.
Nicodemus Rush.
Ja.
Okej. Alltså vilken,
det är du.
Vilken fantastisk kommentar. Alltså, tack så
verkligen.
Hjärtligt. Det är värme verkligen.
Tack så jättemycket. Det är så roligt att få höra alla er lyssnares barndomsminnen.
Mm.
Alltså det är en sån viktig del av oss spelare ändå.
Nostalgi och barndoms.
Nostalgi, barndom, första gången, alltså första kontakten med en spelkonsol. Första tiden framför tvn när man satt och nötte. Första spelet man fick. Visserligen så har vi många, alltså så här, vad heter det? Sådana som har börjat spela på äldre dagar och det är inte fel med det. Jag är ju en av dem också. Men för er som har de här barndomsminnena så är det jättetrevligt att få dem återberättade. Mm. Alltså det är otroligt värdefullt faktiskt att få höra såna här saker. Mm. För man har ju själv massor av minnen liksom. Och även om jag kanske inte själv satt och nötte när jag var 4-5 så minns jag ju när mina syskon gjorde det och liksom när jag satt där i soffan och såg på när de spelade och så.
Visst.
Det är värdefullt.
Jag fick hjälp av min pappa att översätta vissa saker i spel. typ i Metal Gear Solid, Oxygen var ett väldigt så här ord jag inte bara, vad fan betyder det? Oxygen.
Uh-huh.
Så bara, farsan fick ta fram sin gamla ordbok.
Nej.
Ja, syre står det här. Det var okej, okay, ja, då vet jag, då ska jag in i någon ventilation någonstans.
Kunde inte han det?
Nej, men min farsa är ju inte bra på engelska. Han gillar Ulf Lundell. Sådär. Uh-huh. Så att han är inte kung på det engelska språket. Liksom.
Vad roligt.
Apropå en rolig... Vi ska prata lite mer om den här kommentaren snart. Jag ska berätta en anekdot om min pappa. Vi var i Grekland en gång vid ett tillfälle och han var lite osäker på valutan. Så att när vi skulle gå av efter en kort taxiresa så skulle han ge motsvarande då 100 kronor till den här taxichauffören. Men missade en nolla och råkade ge en tusenlapp istället. Så att den här taxichauffören brände ju iväg i full jävla fart efteråt.
Nej.
Och när min pappa insåg det, då tog han sin plånbok och slängde den i backen på ett torg. Och så skrek han bara, fan! Och så var det en gubbe, medelålders man, som satt och käkade mat och tittade på pappa. Och farsan bara tittar på dem djupt i ögonen och bara, vad fan glor du på?
Nej.
Märkligt.
Nej. Mannen, var han en turist också? Eller
nej,
han var en grek.
Han var en grek. Alltså det här är bara roligt för mig för att jag var där och såg det. Och
ja, för mig som vet hur din far är.
Ja, exakt.
Roligt.
Men också det här med, du skrev här i din kommentar Niklas, att folk sätter Ocarina of Time väldigt högt. Och ja, jag tror det också, att om man spelade det här spelet när det släpptes så tror jag att man liksom sätter det väldigt högt. Men försöker man liksom komma i kapp idag så är Ocarina of Time ett spel som kanske inte framstår som ett superspel. Jag tror man måste liksom ha varit där och då lite
grann.
Ja,
men jo, det kan det visst göra. Fråga bara mig. Jag spelar ju Ocarina of Time på 3DS.
Du har spelat Ocarina of Time på 3DS och det skiljer sig ganska mycket från...
Det skiljer sig väldigt mycket, men det är
säga.
Ju bättre är det ju nu. Och
jag
har ju blivit jättefast i det spelet.
Men ska vi tipsa Niklas om att kanske spela 3DS-versionen istället?
Ja, men gör det. Absolut. Ja. Där har du liksom upphottad grafik, lite hjälp på traven till och med. Så absolut, jag skulle verkligen rekommendera att du har 3DS-versionen.
Ja, men då säger vi det till Niklas, att du får skaffa 3DS-versionen och testa där. Link to the Past är också ett fantastiskt jävla spel som vi måste göra ett avsnitt om.
Ja, absolut.
Någon gång framöver här. Och vi hoppas att du hade en trevlig semester i Thailand.
Ja, absolut. Mm.
Det var alla kommentarer, hör du.
Ja.
Nu kan vi lägga dem åt sidan.
Inför
tävlingen här.
Ett sista moment.
Ja, tävlingen.
Vi bad ju er lyssnare att lägga upp en bild på Instagram när ni lyssnar på Bara Pixlar.
Mm.
Alltså det kunde vara ta bild på vad som helst, att ni sitter på bussen eller ni sitter med en dataskärm framför er
eller på toaletten.
En selfie eller på toaletten. Jaha. Exakt, tack för den. Alltså vi har fått jätteroliga bilder och det är jätteroligt att se att min och Robins röst figurerar på så många olika områden i Sverige
och på olika arbetsplatser och olika hem. Det är fantastiskt kul att se.
Det är jätteroligt och det är sån variation. Och många kanske lyssnar på podcast bara när de jobbar.
Eller när de åker till jobbet.
Precis, medan andra liksom lyssnar på sin fritid. Och då känner man ju sig lite extra hedrad att folk liksom vill lyssna på oss. Liksom inte bara när de måste fördriva tiden utan när
på sin lediga tid.
Liksom. På sin lediga tid så väljer de att lyssna på våra stämmor. Liksom.
Mm.
Så det har varit jätteroligt och vi håller på att sätta ihop ett riktigt litet fint paket här och att vinna. Och nu ska vi dra en vinnare.
Nu ska vi dra en vinnare i tävlingen. Och om ni undrar lite varför det är annorlunda ljud nu, ser det för att vi använder en mobilkamera för att filma det här och kommer lägga det på Instagram också, så att ni ser att vi inte fuskar. Eller hur, Filippa?
Ja.
Ja. Här har vi alla namn som ni ser. Nu ska vi snabbt vika ihop de här lotterna. Och sen ska Filippa få dra en vinnare.
Ansvaret ligger på mig.
Ja, ansvaret ligger helt och hållet på dig. Så vi får försöka lirika ihop det här så gott. Tryckte man ser.
Okej.
Så. Så.
Så ser du ut.
Så ser du ut.
Ja.
Du blundar och skakar om. Yes, moment of truth. Så nu ska vi hålla upp en minne från kameran.
Nu vet jag inte om den är upp och ner eller...
Det står gamerpappan.
Nej, men...
Vinnare.
Kul.
Grattis.
Stort grattis.
Nu går vi tillbaka till podden igen, tror jag.
Ja, men vad roligt. Det här förtjänar du. Fy, ja. Vad kul.
Skojsigt.
Du kommer bli glad. Jag hoppas det i alla fall.
Det tror jag också. I nästa avsnitt så ska vi ta upp ett samtalsämne oss två emellan. Och vi vill ju såklart att ni lyssnare är delaktiga.
Ja, verkligen. Ni är hälften av de här avsnitten som vi gör.
Ja, det är ni anledningen till att vi gör det här också såklart.
Ja, framförallt.
Vi ska prata om svåra tv-spel.
Ja.
Spel som har fått er att blivit förbannade och ragequittat och bett spelet att dra åt helvete.
Precis, men inte bara att vi ska ranka våra svåraste spel, utan alltså det finns ju olika nivåer av svårighet.
Varför ibland, är ett spel svårt?
Ibland kan ett spel vara svårt för att det är dåligt. Mm. Spelet är så dåligt programmerat så det är liksom omöjligt.
Mm.
Men spelet kan även vara skitsnyggt, jättebra programmerat men ändå jättehoribelt svårt.
Mm.
Vi vill höra alla era tankar om det. Har ni några speciella spel som ni bara, nej, jag spelar inte det här.
Mm.
Och vad tycker ni om svårighetsgrader generellt?
Är det viktigt?
Är det bra? Är det viktigt med svårighetsgrader?
Mm.
Finns det en punkt när det blir för svårt? Liksom.
Mm.
Vad är syftet med svårighetsgrader?
Det är ett stort ämne och jag hoppas att vi kan nog tackla det ganska bra i
jag tror det.
Avsnitt 52. Mm.
Så kom era kommentarer om vad som helst. Ni kanske inte har ett speciellt spel som ni tycker är svårt, men om ni har något att säga om just svårighetsgrader, om ni tycker att det är bra eller dåligt, ni förstår vad jag menar.
Ja.
Så skicka in er kommentar till oss på antingen Instagram eller Facebook eller vår mail.
Paripixlar@gmail.com.
Ja, precis.
Annars så går det bra att gå in på videospelsklubben.se och kommentera där. Förutom att vi finns där så finns vi även på iTunes, vi finns på Acast, vi finns lite här och där. Det är bara googla, som jag brukar säga. Det är inte så svårt, det är inte så svårt.
Det låter så självgott.
Ja, ja.
Kan man säger man så? Att jag är självgod.
Självgod.
Och att något är självgott. Nej, jag tror inte det.
Jag vet inte faktiskt.
Det är fel böjning.
Nej.
Skitsamma. Du lät självgod.
Ja, jag lät självgod. Men alltså, folk kan ju googla liksom.
Ja, absolut.
Men hörni, ni har lyssnat på avsnitt 51 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar.
Ja, hoppas ni tyckte om det. Vi har tyckt om att spela in det för er, ja. I alla fall.
Vi hörs snart igen.
Ja, men det gör vi.
Puss.
Puss.
Hej!